Kära himmelske fader, jag vill tacka dig för att vi får komma inför dig. Vi får nåden att vara här. Far, du vet att de förmågor och gåvor som vi har, om inte din heliga ande fyller oss och använder oss, så kommer gåvorna inte att komma till någon nytta. Men herre, jag ber att du ska sända din ande till oss just nu. Jag ber att du ska låta orden som jag säger bli levande, verksamma. Låt dem tränga djupt in i våra hjärtan. De ord som du vill föra fram. Herre, jag ber att vi ska få höra din röst tala till oss idag. Jag tackar dig för att du hör oss. För vi ber i vår frälsare, vår Herre, Jesu Kristi namn. Låt alla säga amen. Malmö församling är en församling som sänder ut missionärer idag. Lifestyle TV, som vi har hört om, de har kallats till Arvika, till att tjäna där. Och vi är tacksamma för den tid som de har haft här. Men deras utsändning kommer också att skapa en del förändringar. Vi ber också i församlingen om ett projekt i Lund, om att plantera en församling där. Vi ber om arbetare som ska sändas ut. Och vad händer om Gud svarar på dessa böner? Vad händer om man faktiskt börjar att sända ut arbetare? Ja, vad som kommer att hända är att det kommer att uppstå ett vakuum. Det kommer att uppstå ett behov i den församling som de sänds ut ifrån. Om Gud kallar bort ledare eller sådana som har andra uppgifter, så kommer han också att kalla nya ledare hit. Jag skulle vilja säga att det finns stor potential här i den här församlingen som ännu kanske inte har blomstrat. Det finns gåvor som är oanvända. Nu till hösten så kommer det att vara valberedning i församlingen också. Och jag skulle vilja utmana dig till att börja be för det här verkligen. Be att du ska kunna hitta din plats som Gud kallar just dig till under den kommande tiden. Ingen bibeltext visar vikten av att använda sina gåvor mer än liknelsen om talenterna som vi har läst om här. I Matteus kapitel 25. Vi läste att det skulle bli som när en man skulle resa utomlands. Nu, vem är den mannen? Kan någon hjälpa mig? Vem är mannen? Jesus. Han ska resa utomlands. Han reste upp till himlen. Han kallade till sig sina tjänare. Nu, vem är hans tjänare? Vi? Amen. Jag vill vara hans tjänare. Om vi har ställt oss i Jesus tjänst, så är vi hans tjänare. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2, en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga. Hur många fick talenter? Alla. Precis. Glöm inte det. Fick alla lika många? Nej. De fick olika talenter. Olika många talenter. Men alla fick åtminstone en, och missa inte det. Du kanske säger, ja, men jag har ingen talent, jag har inga gåvor. Den där personen, den har massa talenter, den har massa gåvor. Men nej, alla har fått minst 1 talent. Vi förväntades utveckla de här gåvorna. Det viktiga är inte hur mycket eller hur lite du har, utan det viktiga är vad du gör med det som anförtros dig. Och vi vet att berättelsen fortsätter med att den som hade 1 talent grävde ner sin talent och sedan lämnade tillbaka den. Och hans herre var inte nöjd med honom på grund av det. Talenterna representerar alla de saker som Gud har anförtrott oss. Det representerar pengar, det representerar tid, det representerar hälsa, inflytande och så vidare. Men speciellt så motsvarar de här talenterna våra andliga gåvor. Våra andliga gåvor. Vad är de andliga gåvorna? Om ni har er bibel, så slå upp till Efeserbrevet kapitel 4. Om ni går åt höger. Efeserbrevet kapitel 4. Och vers 7-8. Efter apostlagärningarna så kommer Romarbrevet, sen Korinterbreven. Och efter Korinterbreven kommer Galaterbrevet och därefter har du Efeserbrevet. Efeserbrevet kapitel 4 och vers 7-8. Om ni är där så kan ni säga amen. Ingen är där än. Någon som är där? Amen. En person, okej, vi läser. Kom igen nu. Vad taggade. I Efeserbrevet kapitel 4, vers 7-8, så står det så här. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Vad är det för slags gåvor han ger? Ja, det var genom den heliga andes utgjutelse, så står det i vers 11. Han gav några till apostlar, andra till profeter och andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Okej, okay. Så gåvorna, den heliga andes gåvor, är helt enkelt olika uppgifter i församlingen. Ser ni det? Några är lärare, andra är apostlar, andra är herdar och pastorer. Men det står på andra ställen också om de andliga gåvorna. Det är inte begränsat till bara just de som nämns här, utan det är många andra gåvor som också nämns. Dessa kan vara förmågor som vi har. Kanske naturligt medfödda. Eller kanske vi får dem på ett övernaturligt sätt, som vissa fick på pingstdagen. Men det är förmågor som vi har fått, förvärvat eller fötts med, som när den heliga ande fyller oss, som vi använder då för att kunna nå, för att kunna bygga upp församlingen. Eller hur? För vad är syftet med de här gåvorna? Vi läste att det var för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Och Kristi kropp är vad då för något? Församlingen, eller hur? Så att bygga upp församlingen, därför har Gud gett oss de här gåvorna. Nu, vad handlar det om? Handlar det om kyrkbyggnaden som vi ska bygga upp? Nej, inte nödvändigtvis. Visst, kanske, till viss del, men inte primärt. Primärt handlar det om människor, eller hur? Det handlar om att tjäna människor, att nå ut också till dem och berätta för dem om vem Jesus är och det underbara som han har gjort för oss. Så det är på det sättet vi kan bygga upp församlingen. Vi ser ett exempel i Apostlagärningarna kapitel 6 på när de här gåvorna verkligen användes för att bygga upp församlingen. När alla i församlingen hittade sin plats och vilket resultat det blev efter det. Apostlagärningarna kapitel 6. Vers 1-7 ska vi läsa. Det står, vid den tiden, när antalet lärjungar växte, så började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sade, det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den heliga ande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde dem fram inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Så ser ni här, apostlarna, de 12, de sköter om församlingen här. Och de tar hand om alla möjliga saker. Ja, det är de som tar upp kollekten i församlingen. Det är de som som lagar mat till allihopa. De står där och måste fixa det. De diskar, de städar församlingens lokalerna, de skruvar glödlamporna. De sköter om alla detaljer här i församlingen så att alla de här lärjungarna ska kunna få en bra gudstjänstupplevelse där på lördagmorgon när de samlas. Och de springer runt där, någon sköter tekniken, någon annan gör de här olika sakerna. Och de säger att det här funkar inte. Det här är inte bra. Det är inte okej. Vi måste hitta på någonting. Och vad gör de? De kallar till sig andra personer, medhjälpare, som också kan göra de här viktiga uppgifterna. Så att apostlarna kunde förkunna Guds ord. De kunde fokusera på det. Och vad var resultatet utav att de gjorde det? Jo, Guds ord fick framgång kraftfullt. Guds ord nådde ut. Till och med vissa präster tog emot tron. Vilken otrolig upplevelse. Nu tror ni det kan hända här i Malmö? Tror ni det kan hända? Jag tror om det kunde hända då så kan det hända här också. Jag läste den här en annan gång. Testimoni 6, sida 30. Istället för att hålla pastorerna i arbete för församlingarna som redan känner till sanningen, låt församlingarnas medlemmar säga till dessa arbetare: gå och arbeta för själar som förgår i mörker. Vi ska själva fortsätta gudstjänsterna. Vi ska hålla i möten. Och genom att förbli i Kristus ska vi sörja för vårt andliga liv. Vi ska arbeta för själar som är runt omkring oss. Och vi ska sända våra böner och gåvor för att uppehålla arbetarna på platser som har större behov och nöd. Intressant. Istället för att apostlarna eller pastorerna var de som sprang runt och skötte all ungdomsverksamhet och scoutverksamhet och allting där, så var det andra personer som kunde ta vid. Och de kunde driva det här verket framåt också. Och vinna människor för Gud. Så att varje person fick utföra den uppgift som de verkligen var kallad till. Häftigt. Hur ska vi då kunna upptäcka våra andliga gåvor? För saken är den att det finns andliga gåvor. Här i församlingen finns det otroligt många andliga gåvor som kanske inte kommer till användning. Och du kan säga, men jag har ingen andlig gåva. Jo, det har du. Alla har det, kom ihåg det. Alla har en andlig gåva. Och jag vill lyfta fram, ja, nu är det en senare PowerPoint, inte den senaste PowerPointen här som jag har skickat, men hur som helst. Fem poänger i alla fall. Sex poänger har jag lagt upp här, men vi kommer bara ta fem utav dem. Hur ska vi upptäcka och hur ska vi kunna se de här behoven som finns omkring oss? Hur upptäcker jag mina andliga gåvor? En gång så gjorde jag ett så kallat gåvotest. Är det någon som har gjort ett sådant någon gång? Andliga gåvotest? Ja. Det finns några sådana enkäter man kan fylla i och så ser man, ja, det här är mina andliga gåvor. Okej, okay. Det är helt okej. Okay. Jag gjorde det en gång och så visade det sig att jag var profet. Och det gjorde att jag fick lite så här misstänksamhet att kanske här inte är det enda sättet som man kan ta reda på sina andliga gåvor. Jag tror det finns andra sätt också. Så jag försökte studera skriften och se vilka saker lyfts fram där för att vi ska kunna hitta våra andliga gåvor. Det första jag lägger märke till är att man ser ett behov som finns runt omkring dem. Om ni tänker på Apostlagärningarna 6 där, så såg de att oj, det finns ett behov. Vi har massa saker som behöver skötas här i församlingen. Och apostlarna kunde inte göra det. Det finns alltså andra som behöver ta vid. Det finns enorma behov runt omkring oss. Och det tror jag många av oss ser. I Johannes evangeliet kapitel 4, vers 35-36 så står det så här: säger ni inte, 4 månader till, sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Så Jesus pratar med sina lärjungar om en andlig skörd. Han säger, titta här, ni säger att någonstans längre fram, då kommer det bli mycket skörd. Men lyft upp era ögon, titta runt omkring er. Se, redan nu finns det möjlighet att skörda till evigt liv. Och det är det vi behöver vakna upp och se. Vi behöver inte bara vänta på att någon gång långt in i framtiden ska vi göra det. Nej, titta på de behoven som finns runt omkring. Men vet ni, när ni ser behoven, så vår första tendens är vad då för något? Det är att klaga, är det inte så? En första frestelse att, ja, jag ser ett behov här. Varför gör vi inte mer sånt här? Varför gör vi på det där sättet? Varför gör vi inte så? Varför gör vi inte si? Varför? Det borde göra så mycket mer för ungdomarna. Ja, tekniken är inte som den ska. Det blev fel PowerPoint-presentation eller vad det nu kan vara. Varför är det ingen som gör de här bitarna i kyrkan? Varför är det ingen? Förstår ni? Hänger ni med? Det är lätt att klaga. Det är lätt att se de här behoven och säga, ah, någon borde verkligen göra det. Men kan det vara så att när du ser de här behoven, att du också kan ställa dig själv frågan, kanske Gud kallar dig till att göra någonting åt dem? Ställ dig själv den frågan. Be att kunna se de behoven som finns. Inte bara för att klaga och klanka ner på andra. Varför gör inte du si eller så? Men ställ dig själv frågan. Gud, vad vill du att jag ska göra för att de här behoven ska kunna förses? Finns det någonting du vill att jag ska göra? Han kommer att visa dig. Sen så står det andra steget här, att be att Gud ska sända dig ut i tjänst. Eller sända andra också ut i tjänst. Det står i Lukas 10, vers 2. Han sa till dem, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Men skörden är stor, men varför är arbetarna få? Är det så att skördens herre har skickat ut för få arbetare? Tror ni det är Guds fel? Har han inte kallat tillräckligt många? Ja, jag tror nog han har kallat. Skulle ni inte hålla med mig? Han måste ha kallat tillräckligt många. Han vet hur stor skörden är. Men problemet är kanske det att även om det finns många arbetare, så finns det inte så många arbetande arbetare. Eller? Det finns många som går med den där t-shirten och säger, ja, jag är en arbetare. Men hur många är det verkligen som arbetar? Hur många är det verkligen som engagerar sig i det? Skörden är stor, men arbetarna är få. Vad ska vi göra då? Be, står det. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Vi ska be, vi ska vädja till Gud att sända ut arbetare. Nu, det här grekiska ordet för att sända ut är ett ord som heter ekballo. Ekballo, kan ni säga det allihopa? Ekballo. Ekballo, okej. Okay. En gång till. 1, 2, 3. Ekballo, okej. Okay. Nu har ni lärt er lite grekiska. Ekballo. Det är inte det vanliga ordet för att sända ut. Det vanliga ordet för att sända ut är apostello. Det betyder att, ja, sända ut, skicka. Som, därifrån ordet apostel kommer ifrån. Men här är det ekballo. Och ekballo betyder helt enkelt kasta ut. Det betyder kasta ut. När det står att Jesus han driver ut onda andar ur folk, då är det ekballo. När någon kastar en sten eller någonting sådant, det är ekballo. Det här ordet är inte bara skicka ut arbetare, det är kasta ut arbetare. Det är dramatiskt. Det handlar om att, liksom, att rycka upp någon med rötterna från sin bekvämlighetszon och kasta ut dem i missionsfältet. Det är den bilden vi får av det här ordet. Det är precis det som vi ser håller på att hända med Lifestyle TV. De har svarat på det här kallet som Gud har gett dem. De har bostad, de har allting där. Men Gud har liksom De har svarat på det här kallet och Gud har ryckt upp dem med rötterna och placerat dem någon annanstans. Sänt dem iväg, kastat ut dem, ekballo dem ut i hans tjänst. Vet ni, när vi ställer oss i hans tjänst, vi säger jag är villig att du ska inte bara sända ut andra arbetare men kanske också sända ut mig i tjänst för dig. Då kommer det börja hända saker i ditt liv. Du kommer få vara på frontlinjen i det som Gud gör. Och det finns inget mer spännande i hela världen. Jag vet utav egen erfarenhet när jag först sa Gud, här är jag, sänd mig. Och han, jag hade absolut inget intresse att vara predikant och stå och tala inför folk. Min första predikan som jag hade var helt värdelös. Okej, inte helt värdelös. Någon fick säkert runt någonting från det. Men när jag lyssnar på den, jag kan inte stå ut med att lyssna på den. Och Gud sa, jag ska skicka ut dig någonstans. Han skickade ut mig till en jag fick gå en utbildning. Sedan så kastades jag in i det sekulära Sverige, rakt in i missionsfältet. Jag kom till Örebro först, sen kastade han mig till Malmö. Sen kastade han mig till Norrköping. Och sen 50 mil eller norrut, eller förlåt, 100 mil norrut, upp till Jakobstad i Finland. Och sen har han kastat mig tillbaka hit. Jag vet inte vad han kommer kasta mig här efter. Men jag vill vara redo, jag vill se var Gud är. För där han vill att jag ska vara, där vet jag att jag har en uppgift. Är vi villiga att be den här radikala bönen? Är vi villiga att säga Gud, jag är villig att låta dig kasta mig ut i din tjänst? Nu det betyder kanske inte att du måste flytta. Kanske är det så att Gud kastar dig rakt ner där du är. Han säger, jag vill att du ska vara här. Jag vill att du ska ha den här uppgiften. Men är vi villiga att stå i hans tjänst? Är vi villiga att säga som Jesaja, här är jag Herre, sänd mig. Många gånger så har vi ursäkter. Men om vi är villiga så kommer Gud att göra otroliga saker och det är mycket spännande. Hur ska vi kunna upptäcka våra andliga gåvor? Först måste vi ställa oss till hans förfogande. Vi måste be om att se de behoven kring oss. Vi säger Gud, jag är villig. Kalla mig till det du vill att jag ska göra. Nummer tre, vi behöver söka rådgivning från andra personer. Våga fråga någon annan, vad ser du att jag har för andliga gåvor? Det är lite utmanande, eller hur? Många gånger kanske vi tänker, ja men jag vet vad jag ska vara. Jag ska vara föreståndare, jag ska vara predikant och jag ska vara sabbatskollärare. Och om du säger emot mig, då blir jag arg. Men vi måste kunna ha ödmjukhet till att inse att vi kanske inte alltid förstår själva vilka våra andliga gåvor är. Det är därför vi har en så kallad valberedning i församlingen, där församlingsmedlemmar samlas och de ber, de säger Gud, vem vill du ska vara, ha de här uppgifterna i vår församling? Och genom samtal och bön så kan man inse, man kan upptäcka de här gåvorna också. Och om du blir tillfrågad så ser det som en förtroendeförklaring. Säg inte nej bara utan att tänka på det, men säg jag ska be om det. Och om Gud bekräftar det för dig, se det som ett heligt kall. Nummer fyra. Gå ut i tro på att Gud kommer att utrusta dig. Ett stort fel som många gör är att de tror att de andliga gåvorna är statiska. Man, ofta hur det fungerar med andliga gåvor är att man tänker så här, vad är jag bra på? Vad tycker jag om att göra? Ja, det är min andliga gåva. Och det är ett bra första steg. Men stanna inte där. För vet du kan ha talenter, du kan ha gåvor som du inte vet om. Ta Moses till exempel. Han kallades att predika, att leda hans folk. Gud sa till honom, gå och säg de här sakerna till farao och säg det här till Israels folk. Och Moses svarade Herren, men Herre, jag är ingen ordets man. Varken förr eller nu när du talar till din tjänare. Jag är trög i talet och jag har en trög tunga. Kan ni känna igen er det ibland? Och Gud kallade mig till någonting. Vi ser ett behov, vi ser att Gud leder oss till att göra någonting, men vi känner, nej men det där klarar inte jag. Det där klarar inte jag, det där blir för mycket. Om jag ska göra de där sakerna, då kommer jag kollapsa. Men ställ dig själv frågan. Om Gud har kallat dig till det, kommer han inte också att utrusta dig? Kommer han inte också att ge dig det du behöver, den kraft du behöver för att utföra det verket? Jag tror det. Herren sa till Moses, vem har gett människan munnen? Vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Amen. Vi kan gå ut i tro på att Gud kommer att ge oss förmågor. Han kommer ge oss kraft att uppfylla de uppgifter som han kallar oss till. Det var en man som hette Filippus. Ni tittar i Apostlagärningarna. Kapitel 8. I Apostlagärningarna kapitel 6. Så ser vi att Filippus var en av de 7 diakonerna. Han började sin tjänst med att tjäna apostlarna här. Och laga mat. Eller hjälpa till i den dagliga utdelningen av mat. Det var hans uppgift. Ganska enkel och ödmjuk uppgift. Men sen så händer någonting. I Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 1 så står det så här. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Okej, så det uppstår förföljelse. Och alla skingras utom apostlarna. Vers 4. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus, vers 5, kom ner till staden Samaria. Och vad gjorde han där? Han predikade Kristus för folket där. Var han en predikant? Han var ju en diakon. Han hade den uppgiften att göra, men han kastas ut på grund av omständigheterna här. Så här ser vi, han Ekballo, han kastas ut i tjänsten på grund av förföljelsen. Han sprids ut, han hamnar i Samarien. Och där i Samarien har de ingen apostel som kan predika på lördagarna. Vad ska vi göra? Filippus säger, jag kan försöka med det. Han börjar predika, han märker, wow, folk svarar på det här. De börjar komma till tro genom hans förkunnelse. Han märker, jag visste inte att jag kunde göra de här sakerna. Min uppgift, min andliga gåva, det var ju att sköta om maten här. Men plötsligt så upptäcker han att det fanns en annan gåva som han hade. Och han börjar predika, titta ner i vers 12, vad som händer. Men när de nu trodde på Filippus och förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Så han får stor framgång i det här. I vers 40, eller sen så åker han ut, han kastas bokstavligen ut av det heliga ande, ut till en öken där. Och så träffar han på den etiopiske hovmannen. Och han håller bibelstudie med honom och sen så döper han honom. Och därefter så står det i vers 40. Filippus kom till Ashdod. Och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea. Filippus var en stor evangelist kan man säga. Han började i Ashdod, där borta vid Gazaremsan. Och så fortsatte han hela vägen upp till Caesarea som ligger nästan nära Libanon idag. Och i alla städer han kom till så predikade han. Han höll evangeliska möten och människor döptes. Han planterade församlingar. Och vet ni, i kapitel 21 och vers 8 så läser vi om honom igen. Apostlagärningarna 21 och vers 8. Och där läser vi inte längre om diakonen Filippus. Det står, nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea, det var där han hade slutat. Där gick vi hem till evangelisten Filippus, som var en av de 7 och stannade hos honom. Så vad heter han nu? Är han diakonen Filippus? Nej, han är evangelisten Filippus. Han hade gåvan. Han hade en dold gåva som han inte kände till. Och sen plötsligt när han började använda den så utvecklades den. Och så kan det vara för dig också. Var öppen för nya ansvarsområden. Tänk inte att jag bara för att jag alltid har gjort det här i kyrkan, då är det här mina enda gåvor. Eller alltid jag har gjort allt det här i hela mitt liv, så måste det alltid vara det jag håller på med. Nej, Gud kan kalla dig. Han kan ekballa dig. Han kan skicka ut dig. Han kan kasta ut dig i en tjänst som du kanske inte har varit förberedd för. Gud kallar inte de utrustade, men han utrustar de han kallar. Gud kallar inte de utrustade, men han utrustar de han kallar. Jag hade ingen aning om att jag kunde översätta på ett bra sätt. Jag säger inte att jag på något sätt är fullkomlig i det avseendet. Men vid ett tillfälle så uppstod ett behov. Det var här i Malmö församling. Det var någon som skulle tala på engelska, och de hade ingen som kunde översätta. Och det var någon som frågade mig: Jonathan, kan inte du försöka? Jag vet inte. Okej, jag försöker. Jag gjorde det, jag märkte att det här går ju ganska bra. Det är ju ganska lätt att översätta på det här sättet. Jag visste inte att jag hade den andliga gåvan. Men tydligen så hade jag tolkningens gåva, som det står om i första korinterna. Uttydningens gåva. Och när jag använder den för Gud, så blir det en andlig gåva. Vad har du för gåvor? Ställ dig själv den frågan. Fråga Gud. Gud, vilka gåvor har jag som jag inte använder? Visa mig. Det sista. Gör ditt bästa som för Gud. I Kolosserna kapitel 3 och vers 23. Så står det: vad ni än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Det var den som hade minst gåvor, minst talenter, som grävde ner sin talent. Vi ska inte ringakta de små sakerna. Och vad du än gör, gör det för Herren. Om du är diakon, så är du inte där bara för att någon måste ju ha den här uppgiften. Nej, du är där för Herren. Du är där för att tjäna honom, för att sprida Jesus kärlek till de personer som du tjänar. Du är där för att vinna dem till Kristus. Om du är sabbatskollärare, så är du inte bara sabbatskollärare för att någon måste ju leda i studiet. Nej, har du den inställningen så borde du inte vara sabbatskollärare. Du är kallad i så fall till att vara sabbatskollärare för att vinna de personer som sitter där för Kristus. Och du kan säga, men vadå? De känner ju alla Kristus, vissa av dem. Nej, jag kan garantera dig. I varje församling, varje grupp som samlas, så sitter det personer där som behöver höra det budskapet du ska förmedla. Om inte du tror det, så kommer budskapet att vara torrt och torftigt och meningslöst. Du måste förstå att din uppgift är att nå ut och vinna människor för Kristus. Det var en man som blev döpt ganska nyligen. Men ni vet vem det är. Han fick i uppdrag att leda en sabbatskola. Och han tog det på mycket stort allvar. Och han sa: jag vill göra det här till Guds ära. Och han började att göra det. Och efter några veckor så kom han till mig och han sa: Jonathan, vet du vad? Det finns en person i min sabbatskolegrupp som har bestämt sig för att de vill bli döpta. Han hade arbetat målmedvetet för detta. Om du gör det för Herren. Om du städar, så är det inte bara för att städa, utan gör det för Herren. Gör det för att det behöver vara rent i Guds hus, att människor kan komma så att de kan få ett positivt intryck. Det är en tjänst för Gud. Det är en evangelisk tjänst. Om du är värd, så är du inte bara där för att hälsa på folk. Du är där för att ge dem ett möte med Kristus. Du är där för att hälsa dem välkomna, ge dem den kärlek och den glädje som de kanske saknar. Om du är där i köksteamet, en av de viktigaste missionsdelarna är att ta hand om mat. Om ni tänker på det. Överallt när Jesus gör mission, så är det ofta mat inblandat. Människor vill äta. Om Gud kallar dig till de här olika sakerna, gör ditt bästa. Gör det för Jesus. Förmera dina gåvor. Bli den bästa sabbatskolläraren som du kan bli. Bli den bästa köksteamsansvariga som du kan bli. Bli den bästa vad det än är. För att tjäna Kristus därigenom. Om du spelar musik, gör det till Guds ära. Jag vet om personer som har fattat beslut som är döpta medlemmar i den här församlingen, som har avgjort sig när de har lyssnat på musik. De har hört det, de har känt Guds ande tala till dem och säger: jag vill tillhöra Kristus på grund av det. Gör det för Gud. Gör det för hans tjänst. Och då kommer du att kunna hitta den rollen